Du är live nu.
Vi är live nu.
Vi är live. Vi är tillbaka ännu ett avsnitt. Oroväckande och intressant.
Ja.
Både och. Vi är tillbaka denna vecka. Denna fina vecka.
Yes.
Och detta avsnitt ska vi då prata om något som står mig väldigt närt.
Och vad är det?
Det är filmstilen tysk expressionism.
Oh, ska vi inte presentera oss först?
Ja, jag tänkte att de redan vet vilka vi är, men här i båset
så har vi
Gabriel Rovira.
Yes.
Han sitter själv här inne. Och på andra sidan glasrutan så sitter
Shadrack Bamba.
Mm.
Yes, sitter också själv. Så.
Ja, vi kallar honom nutidsexperten.
Yes.
Det gör vi. Och för detta avsnitt så har vi gjort en... vi har rekommenderat filmer till varandra.
Mm.
Så den andra ska se en film som till exempel jag rekommenderar en film till Shadrack Bamba. Så ska han se den och han ska ge en recension på den.
Mm.
Och det är lite, ger en lite liksom bakgrundsinformation.
Yes.
Till den kunskapsnivå vi har. Ungefär. Det är ett nytt koncept som vi har kommit på. Vi får se hur det går.
Ja, får testa lite för
mig. Första avsnittet med detta konceptet.
Yes.
Men vi kan väl börja med filmen som du såg. Vad hette den?
The Third Man.
Okej.
Okay. Och... 1949, va?
1949.
Ja, det är en gammal film. Ja. En film noir.
Film noir?
Yes. Och ja, du rekommenderade den då. Och jag har inte riktigt varit så där himla förtjust i så här gamla filmer. Så här, film noir och den typen. Men den här, alltså den fick jag fick jag med intresse. Och jag gillade den. Den var ändå intressant.
Okay.
Och själva storyn, hur vet du det, för när jag såg den så tänkte jag på okej, han är säkert den tredje personen eller hon är den tredje personen.
Mm. Okej. Okay.
Ja. Det var och det var plot twist man inte tänkte som skulle hända, man trodde inte det skulle hända.
Mm.
Och ja.
Det var bra.
Det var bra.
Så vi ger själva betyget, recension, poängen i slutet, efter min introduktion till den tyska expressionismen.
Är det ens? Sju?
Efter min introduktion till den tyska expressionismen.
Ja, förlåt.
My god. Jag som har planerat allt det här.
Nej.
I alla fall, du märker ju de stora kontrasterna, va? De stora billiga kontrasterna mellan svartvita och skuggorna och karaktärerna.
Yes.
För expressionismen, det är ändå ett uttryck för hur jag skulle säga, människornas inre väsen.
Mm.
Det är när människor alltså vänder sig inåt och ser liksom inom sig.
Okay.
Och med dessa liksom känslor som och uttryck, det är med dessa de använder för att få bilden och växa fram på ett sätt. Alltså de bilderna som tidigt, alltså tidigt 1600-tal kanske, så dök expressionismen upp med en fin konstnär som heter El Greco, om du vet om det är.
Nej, jag har aldrig hört talas om honom.
Nej. Nej, det är bra. Inte jag heller, för några dagar sedan.
Okay. Med
Wikipedia.
Så vem är han?
Han är en grekisk-spansk konstnär.
Okay.
Som målar för den tiden mycket surrealistiska bilder.
Okay.
En av dessa bilder som vi kan rekommendera och att ni googlar upp heter Lau Kaön. Där fick du det. Lau Kaön.
Okay.
Och det är nog en väldigt fin, väldigt surrealistisk bild. Med klassiskt tema. Så om ni vill undersöka expressionismens tidiga konststil så rekommenderar jag den där.
Mm, okej. Okay.
Men idag så pratar vi då om expressionismen inom film.
Mm.
Och då pratar vi om den tyska expressionismen. Den utvecklades då under tidigt 1920-tal i Tyskland då, såklart. I de turbulenta åren. Mellan första och andra världskriget.
Yes.
Där nazisterna då tog över och censurerade mycket av den fria konsten.
Mm.
då blev denna stilen ett slags en reaktion på, jag vill säga, en väldigt konservativ stil innan. När de tog över då, nazisterna, så flydde många av konstnärerna som arbetade med tysk expressionism.
Mm.
De flydde till det fria landet väster om.
Till exempel grannländerna eller?
Ja, USA menar vi då. Okay. Men de flydde igenom grannländerna.
Okay.
Så. Och till USA så tog de med deras expressionistiska stil.
Mm.
Och kom att påverka Hollywood väldigt mycket.
Mm.
Och grundade då, eller de liksom influerade och grundade stilen som vi känner igen som film noir.
Okay.
Vilket är då svartvit film.
Mm.
Med ett väldigt, väldigt dramatisk alltså händelseförlopp och karaktärer som det är svårt att skilja mellan de goda och de onda på så sätt.
Mm.
Så det är ungefär introduktionen och lite historien bakom film noir. Mm. Som vi kanske kommer ta upp i något framtida avsnitt om vi har så mycket energi för det.
Ja, säkert.
Så var det någonting i filmen som stod ut när du såg den?
Jag skulle nog säga hur själva kontrasten mellan amerikanen och alltså folket från Österrike.
Okay.
Hur de beter sig. Vet du det? Amerikanerna är så här högljudd och typ inte direkt kolla på mig, men till exempel vill alltid få sin
vad är centrum är.
Exakt. Mm. Medan det Österrike folket då är mer så lugn, inte försöker dra till sig, vet du,
klassisk europeisk stil.
Mm.
Ja.
Det skulle man säga det stora, alltså största kontrasten.
Vad tyckte du om Joseph Cotton? Han som spelar huvudkaraktären.
Ja, alltså, huvudkaraktären, okej. Okay.
Ja.
På ett sätt, jag tror han levde i sin lilla värld. För han är ju en författare. Och det här var bara typ, det var inte bara, men det var typ en story där han kunde delta i. Istället för bara skriva om en bok. Och jag vet inte hur jag riktigt ska säga, men till exempel de karaktärerna som han kanske skriver om, det var han själv, det var han nu som heter det. det var han som var huvudkaraktären i själva då filmen då, alltså i själva boken, om man ska nu säga så. Mina fingrar uppe. Ja.
Tycker du att han är en bra skådespelare?
Han var helt okej.
Ja.
Alltså, han var helt okej faktiskt.
Hur var han i jämförelse med giganten Orson Welles då? Du vet att det är Orson Welles, det är den filmen.
Jag förstår det.
Ja, ja.
Jag tror det första gången jag såg han. Alltså, i någon film alls. Så jag, men han var...
Okay.
Jag kan inte riktigt bedöma honom alltså, på en film, men han var ändå riktigt bra, skulle man säga.
Mm.
Jag tror många som spelade i filmen var ändå bra.
Är det en summering av skådespelarinsatsen?
Jag måste tänka på det också en annan tid, hur de filmar och de har inte, det är inte som att de kan klippa när de vill och alltså, de kan göra det, men det är inte som nytiden då.
Okay.
Och man kan inte köra om kanske lika många gånger.
Så är det.
Ja.
Vad tycker du om filmstilen då?
Jag gillar den faktiskt. Jag gillar alltså
skuggorna. De sista scenerna där de springer runt i avloppen.
Ja, exakt. Alltså,
är det bra?
Det var nice. Good. Det är så... man får tänka också på den tiden. Det är ju svårare att filma.
Mm.
Att de fick det så himla bra.
Mm.
Alltså på den tiden då. Alltså, det var riktigt coolt. Om man ska säga så. Det var riktigt nice.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja, men det är väldigt, väldigt fint filmat där nere i avloppsscenerna. Då.
Mm.
Så att säga att man blir blandad av... Det är en väldigt klassisk bild. Exakt. Man blir blandad av strålkastarna där i avloppet. Det är bra. Och sorgligt slut.
Jo.
Nästan. Förutom att de finner varandra i slutet. Då.
Mm. Men... jag vet inte. Alltså... Jag bara tänker på... Han var inte tvungen att vara den personen som han blev då.
Mm.
Men alla förändras. Så,
ja. Ja. På tal om det. Ska vi, innan vi gör det, så ska vi ge en recension till den tredje mannen. Hur många Shadrach Bamba ger du då?
Ja, som jag sa innan, 7 Shadrach ska man ge den.
7 Shadrach? Ja, det är ändå lite lägre än de senaste...
Mm.
Avsnitten. Varför ger den en 7 och inte en 10?
Jag kan inte ge den en 10. Men måste nog tänka på att de filmade 1949.
Mm.
Så kan jag inte ge för lågt heller.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, det gör jag väl. Men det är... Ja.
Ungefär okay. Där ska man ge den.
Ja, jag ger den en 9 eller 8.
Oj.
Det är ju väldigt, väldigt fint. Väldigt höga betyg på den.
9 Gabriel alltså.
Ja, 9 Jakob.
Jakob, förlåt.
Jakob väljer utan planen av 10.
Okej.
Det är ju väldigt imponerande vad de har lyckats med.
Mm.
På så sätt. Och det är ju en av kanske inte så många filmer som Orson Welles ser riktigt får en riktigt fin genomgående skådespelarroll.
Mm.
Det är ju den då, och Citizen Kane och A Touch of Evil och de där.
När såg du filmen vad då?
När jag såg filmen?
Ja.
Ja, det här kanske var 2 år sedan.
År sedan?
Ja.
När du såg den för första gången, vem tror du var The Third Man?
Ja, det är Orson Welles.
Ja, för okej. Okay.
För att han är så känd.
Okej. Okay,
men det är såg jag på liksom, omslaget på DVD:n.
Mm.
Så okay. Var inte så stort än. Vi kan ju rekommendera boken också.
Mm.
Av Graham Greene. En fin bok.
Okay.
Hon är ute efter någon fin litteratur här. Litteraturrekommendation från Film 5. Det tror ni aldrig. Men vi kan väl gå över till den film jag såg. Som du valde.
Ska vi ta reklam? Musik först?
Vi avväntar med det. Och så har vi reklam först.
Okay.
Eller musik. Eller
yes.
Vad så.
Yes. Film 5, vi kommer tillbaka.
Mm. Fantastiskt låt det där.
Yes.
Hon kan verkligen sjunga.
Ja, det var ju då Avicii med Allo Black. Och låten heter SOS.
Mm, det var den. Det är ju sorgligt. Lite ja. Så här. Nu efter ja. Eftertanken. Så.
Jag tror det var första låten som släpptes via.
Mm. Ja. Hon släppt post.
Ja. Ja,
någonting. Vad heter det? Ja.
Yes.
Men du kan väl introducera filmen som jag såg lite?
Ja. Filmen som jag rekommenderade till dig då var Native Son.
Mm-hmm.
Och den är utspelad av en bok. Och författaren då är Richard Wright. Och filmen kom ut, den kom ut i år faktiskt, skulle man säga. Och ja. Vad handlar det om, Gabriel?
Jag kan väl säga att det är en remake på en film som går ut 1986.
Ja, just det. Ja, det är, ja.
Så det är ju inget supernytt koncept. Men filmen handlar ju då om Bigger, som han heter.
Eller Big,
ja.
Mm.
Som då lever i New York, i någon förort till New York, tror jag.
Nej.
Är det inte det?
Chicago.
Är det inte New York?
Nej, det är Chicago.
Okej, det var Chicago. De säger aldrig vilken stad det var. Jag bara baserar på skylinen där. Men okej.
Chicago.
Ja, det är en Bigger. Han bor i Chicago, helt klart. Där han dras mellan... inte kriminalitet, men... Det är så här halv... Alltså, han dras mellan sin vän som tycker att han ska... De ska råna en butik tillsammans. Tjäna pengar och så. Och mellan liksom det lagliga sättet att tjäna pengar.
Mm.
Men kanske lite ovanligt för honom. Och det jobbet det är då att vara agera chaufför för den överklassfamilj i Chicago. Och det är så att han då hans liv får en väldigt stor, han förändras ju väldigt mycket. Ja. Både miljömässigt och personlighetsmässigt.
Mm.
Eller kanske inte personlighetsmässigt.
Ja, jag skulle inte säga.
Beror lite på vad man säger.
Mm.
Där han då får leva i deras hus som någon bekänt chaufför typ.
Det tyckte jag var lite konstigt, men...
Ja, det är ju... Jag visste inte varför de skulle... Varför ska en chaufför bo i någons hus? Så länge de är där tidigt på morgonen och ser på kvällen så gör det väl inget. Men det är ju... Jag undrar.
Ja,
kanske nice om man...
En annan kultur kanske.
Ja, jo, så är det.
Mm.
Men där får han i alla fall bo hos dem.
Mm.
Och där får han skyffla kol, vilket kom sen i historien. Big stuff.
Ja.
Och i den familjen så interagerar han med deras dotter.
Mm.
Vilket är en väldigt konstig relation. Det är så här halvflörtande relation. Som är lite weird. Inte riktigt helt hundra på vad det ska vara.
Jag skulle inte nog säga att han var med på det. Det var att hon var riktigt på.
Ja, men hon är ju... Ja, i alla fall hon är redan förlovad.
Mm.
Med en annan man.
En kille. Ja.
Ja. Vilket gör att det blir så konstigt när de flörtar med varandra.
Mm.
Jag förstår inte, det verkar väldigt... Det känns onaturligt på något sätt.
Men hon flörtade lite typ efter de hade alltså, träffats. Kanske vid slutet, om man ska nu säga så.
Genom hela, va? Så halv, lite, det är en väldigt konstig stämning genom filmen.
Jo, det var många ställen, alltså många scener där det var så här, vad fan är som händer?
Ja, så är det.
Mm.
Men i alla fall, han agerar chaufför mot familjen. Och får då köra runt henne och hennes pojkvän till olika typ fester och grejer. Så det låter ju väldigt nice att vara chaufför. Behöver inte göra någonting, förutom att köra bil. Och sen få in på festerna och dricka alkohol.
Ja,
det är ju tur att de inte behöver blåsa där.
Nej, det
ska köra bil. Väldigt konstigt.
Jag tänkte också på det. Ja.
Mm. Men sen, efter en fest, när hon och hennes pojkvän har bråkat.
Mm.
Då kör han hem henne och hon är hög på någonting. Någon drog.
Ja,
specificerar aldrig vad det är.
Det var...
Men i alla fall när hon kommer hem.
Mm.
Så jag vet inte, hon blir väl typ superextraherad.
Extraherad.
Så hon typ springer runt på gräsplanen utanför. Och det är ju dåligt för honom. För att om föräldrarna till denna dottern ser att han liksom har inte... Han har skött sitt jobb eftersom hon är hemma. Men
det kommer fortfarande se fel ut.
Ja, det kommer inte se...
Mm.
Ja, på så sätt. Eftersom han har väl inte tagit hand om honom. Henne på något sätt.
På ett bra
sätt. Kanske som den andra chauffören tidigare har gjort.
Mm.
För han är nyanställd. Och då sen kommer den mest konstigaste och den mest högsta what the fuck moment i 2019.
Vadå?
När han sen, när hon liksom försöker flörta honom till sex. Jag vet inte hur man ska säga det.
Mm.
Så kommer den blinde modern.
Mm.
Hon hör tydligen att hon har kommit hem, alltså dottern.
Mm.
Och går runt i huset och letar efter henne. Sedan ska det noteras att dottern har tagit av sig alla kläderna.
Eller hon på sig bara...
Ja, ytterkläder i alla fall. Ja. Så. Så det är... För hon är blind så hon ser ingenting.
Mm.
Men om någon annan skulle se det så skulle det se fel ut.
Mm.
För då ser det ut som de har någon relation. Bigger och dottern till familjen.
Mm.
Så han fortsätter och bara, jag måste vara tyst nu. Så han typ så här lite så här, utan något problem försöker tysta henne med händerna, så bara, nej, just tar den bästa liksom, smartaste idén han någonsin haft.
Oh, fy fan.
Tar en kudde, lägger på framför hennes ansikte.
Ja, det är så fel, låt.
Och försöker tysta henne.
Mm.
Och som alla förstår i hela världen, till och med hon som håller på att bli dödad. Så får hon ingen luft under en kudde.
Mm.
Och han bara, ah nej.
Han fortsätter hålla liksom, bara, what the fuck, vad fan gör du?
Biggest idiot in the world.
Ja.
klart man vet att man råkar strypa någon med en kudde.
Mm.
Väldigt konstig scen. Framförallt. Så blir han så överraskad. Så bara, ah nej. Wake up!
vad fan tror du skulle hända?
Ja, men alltså det är helt idiotiskt. Och sen fortsätter han med de idiotiska idéerna. Att han bär ner henne till källaren, till brännaren.
Mm.
Och därigenom bränner upp henne.
Yes.
Vilket är en... Den passar inte in den scenen med resten av filmen. Det är väldigt konstigt att se ett sånt... brutalt mord, så att säga.
Ska vi...
Det är ovanligt, är det.
Ska vi ta en paus?
Och sen ja, jag, låt mig samla mina tankar för att fortsätta.
Ja, okej. Okay, ja, vi tar paus. Film 5, vi kommer tillbaka.
Mm, fantastiskt låter det, va?
Yes.
En fantastisk dynamik de har i gruppen, alltså.
Mm. Vi
har aldrig sett något så fint.
Och det var LSD och med låten Mountains.
Mm.
Yes.
Aldrig hört en så bra låt förut i mitt liv.
Nej, faktiskt den är inte bra. Den kom ut 12 april, deras album, ungefär.
12 april, 2019?
Ja. Yes.
Okej. Okay. Ja, nej, så det är inte så länge sedan.
Nej.
Ni har alltid ny musik här.
Alltid.
På film 5.
Mm.
Det är vårt löfte till er.
Yes. Vad ska du fortsätta?
Ja, jag fortsätter.
Ja.
Efter att han har så här, lite diskret bränt upp hennes lik.
Mm.
Så är det liksom så här, han bara liksom åker hem och bara gömmer sig där tills liksom de får reda på, eftersom han är ju inte, han har ju inte liksom 100%, så han har ju glömt ju någon öron
just det,
smycke av något slag.
Ja, eller halsbandet då.
Ja, som är då som inte brinner upp i
branden,
som sen hittas av någon bekänt där.
Mm.
Och det får ju såklart misstanke på honom.
Mm. För folk trodde att det var pojkvännen. Eller sambon.
Precis. Och sen i typ... jag vet inte. Det är så konstigt. Att i så här 2 minuter.
Mm.
Eller nej, mindre än 2 minuter. Så ser man liksom att det behöver bli en politisk diskussion. Helt plötsligt.
Vart då, när han sitter i kaféet? Eller vart?
Jag tror han rakar håret.
Aha.
Ja, framför spegeln.
Ja, just det. Okay.
Och så blir det liksom en så här... blir en liksom en stats... Det blir en stor nyhet av det.
Mm.
Och så börjar det bli en politisk diskussion om det. Och det är så... De har inte liksom tagit upp det eller pratat om det innan. Eller de pratar inte om det efter heller.
Mm.
Så det är jättekonstigt. Så det är ju konstigt. Och sen gör han ju den tredje briljanta idén. Han tar med sig sin flickvän och gömmer sig i ett övergivet hus.
Alltså byggnad.
Ja, någonstans här, ett hus någonstans. Och fortsätter liksom sova där en natt.
Mm.
Men hans flickvän är ju smartare än vad han är, helt klart. Hon fattar ju att han är...
Han har gjort något fel.
Ja, han råkar mörda henne på något sätt. Så hon tar hans pistol som han råkar med sig.
Mm.
Slänger ut genom fönstret.
Och när han ska gå och
fjärde kolla. Stora misstaget han gör. Han försöker strypa sin flickvän.
Nej, innan det. Det var att när flickvän hade slängt pistolen genom rutan då, eller fönstret.
Ja.
Han går ju kolla efter vart han landar.
Ja, fjärde. Ja. Ja, kolla ut genom fönstret. De på vägen.
Ser ju bara, vad fan är det där?
Varför skulle man känna igen honom genom ett fönster på andra sidan gatan? Det är väldigt konstigt. Och det får honom hans framtida fall sen.
Mm.
Och hon svänger ut pistolen genom fönstret. Femte misstaget. Han försöker strypa henne.
Mm.
Vilket är, och så liksom, det är bara ett, alltså det låter ju psykopatiskt.
Nej,
men... Hade inte han lyckats bättre, eller han hade haft det på sitt samvete.
Mm.
Men han hade ju kommit undan polisen längre om han liksom inte hade försökt strypa henne.
Ja.
Vad är hans plan?
Jag tror att han mestadels är frustrerad på att han kommer bli tagen hur eller hur.
Så. Ja, Och nu kan inte försvara sig med en pistol. Ska han skjuta på polisen? Är det en...
Ja.
Det är väldigt, väldigt konstigt.
Väldigt bizarrt.
I alla fall. Hon är smart. Hon springer ut därifrån.
Mm.
Och väljer en annan väg. Väg ut mot relationen.
Mm.
De får ögonkontakt.
Sista gången.
Sista gången. När hon står på ett gräsfält.
Mm.
500 meter från huset.
500 meter, okej.
Okay. Och så får de en liksom... Oh, bye. Mm. Eller något sånt. Ja, så är... Och så trodde jag... Jag trodde att nu redeemar han sig själv. Och tar självmord. Typ.
Jag trodde också först.
Han skulle hoppa ner från huset.
Ja, jag trodde också.
Så, oh, okej, okay, men det gör väl inget.
Men jag tror att han ville gå ut med att...
Och så blir han är på liksom under loftet på högsta våningen.
Mm.
Jagade poliser för någon anledning för att de såg honom på gatan utanför.
Mm.
Då blir han skjuten när han ser ut liksom, han är de tror med, att han har en pistol.
Ja.
Vilket han skulle haft om de inte slängde ut genom fönstret. Och sen blir han skjuten.
Mm.
And that's it. Så dör han.
Ja. Jag tror alltså... Det var så många symboler alltså i filmen.
För det så, det ja, för, oh, jag kan
det var så mycket
jag,
för oss att...
Ja, jag har glömt bort mycket av mellanhistorien.
Till exempel, jag kan ta den sista snabbt är en person som inte är, inte vapenlös, men ja. Och blir skjuten av polisen.
Mm.
Det händer inte dagligen, men nu.
Årligen.
Ja.
Så.
En annan var... Typ när hon tjejen då spelar musik i bilen och det kommer till någon hiphop rap låt och man tänker, aha, lyssnar du verkligen på det här? Och sen, ja, det finns så många.
Och så lyssnar han på typ hårdrock.
Hårdrock och klassmusik. Så man tänker, alla är inte samma sak.
Nej, men det känns så tillgjort att det är liksom klassisk musik.
Mm.
Han går på en konst, liksom en operaföreställning. Beethoven är inte opera, men en orkester som spelar.
Mm.
Det känns lite pretentiöst.
Ja, han följer inte den stereotypen med att svarta måste vara på ett sätt. Till exempel, du måste spela basket. Du måste lyssna på hiphop och allt det där.
Mm.
Nej, du behöver inte
det. Så tror du att det här är en större fråga än bara alltså, att det är...
Det var för när jag såg den, jag började typ skratta vissa scener, för jag bara, det här är så mycket symboler. Så jag vet inte vad. Men jag vet inte, den filmen... Ja. Jag vet inte, det är så mycket i den filmen.
Mm. Sen kan vi prata om hans voiceover.
Mm.
Som är lite så här... Du är inte Travis Bickle i Taxi Driver.
Nej.
Det är inte, han, det är liksom, det fungerar inte. Han pratar om att alla andra är liksom, de måste ha en ledare för att kunna fira och de går i rutiner.
Ja, men det var ju när han hade, vet du, när han pratade med polisen.
Mm, det, ja, nej, men det är innan det också.
Ja, ja.
Han står i stan och så är det så här.
Men
heter det festmorsan?
Just med den här polisen, det var typ ett bra exempel. Till exempel, de ville ta med honom till stationen.
Mm.
Och han sitter ju ner då. Och den vita mannen, farsan då, lägger sin hand på hans axel.
I familjen då?
Ja, i familjen.
Hans arbetsgivare.
Ja, lägger handen på hans axel och säger, varför måste han gå dit? Som att han typ inte en quote, men typ äger honom.
Mm. Och två svarta poliser också.
Ja, två svarta poliser. Och han
gör ännu konstigare.
Exakt. Och Big försöker ju...
Alltså inte för att det inte finns svarta poliser, men för att det... Ja, okay.
Ja, vi fattar vad du menar.
Mm.
Och Big försöker ju relatera sig till polisen, men polisen bryr sig inte.
Nej, och han försöker ju skämta bort det.
Ja, exakt.
Ja.
Och när farsan då säger att han behöver inte gå till polisstationen.
Han behöver en advokat.
Exakt.
Mm.
Och det blir som att fortfarande att den vita mannen har makt över typ allihopa, även polisen, alltså... Vadå? Han måste inte gå dit om han inte gjort någonting.
Ja.
Fast om det hade varit en annan person hade det kanske skett på ett annat sätt.
Ja. Sen är just det exemplet med så här, poliser och rättsväsen och sånt.
Mm.
Så är det nog bra idé att ha en advokat. ändå.
Jo, jo.
De kunde ha tagit ett annat exempel med någonting annat.
Mm.
Men det, ja. Ja. It's very confusing.
Fast de, polisen hade ingen bevis och de kunde inte riktigt.
Nej, nej.
Jag tror det är därför.
De misstänkte honom inte för någonting, men de värde att ta in honom.
Nej, för de tog in pojkvännen.
Ja, det gjorde de.
För, ja, de
för att han hintade till polisen att,
mm.
att det var han, pojkvännen. Sjätte misstaget. We are number six.
Ja, okej. Okay. Fortsätt.
Han interagerar med pojkvännen. De möts i en cykelbana.
Ja, just det. Jag vet inte varför de gjorde det. Liksom.
Och han pojkvännen, han tror, han bara, ah nej, det är klart att det mördar han.
Jo, men han trodde ju att han hade gjort det i slutet. Alltså,
ja, men var det inte att han trodde att han inte hade, han trodde att Big inte hade gjort det?
Exakt, han trodde inte. Men sen när Big frågade, tror du att jag gjort det? För att de säger att han våldtog kroppen. Därför, det var därför han brände upp den.
Ja.
Och han var ju tyst. Han sa ingenting alls.
Nej. Och sen så försöker han liksom, han bara, han, pojkvännen går lite mot honom. Han tar ut en pistol.
Mm.
Och försöker hota honom. Det är ju, han tar ju de mest dumma besluten i hela världen.
Yes.
Och bara neråt. Ja.
Och det roliga är, hans mamma, när han kom, när han åkte tillbaka hem.
Mm.
Hans mamma säger ju till honom bara, du, att du är den personen som försöker alltid hitta en lösning själv.
Mm.
Och
ja.
På ett sätt, han hittar en lösning även om det inte är bra.
Mm. Alltså, hitta en lösning. Han ja.
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, visst, han hittar. Ja. Det är den lösningen på problemet. Det är ju liksom en utväg från det.
Mm.
Som kanske inte leder till något bättre.
Ja, alltså.
He's fucking up all the way.
Ja, ja, det gjorde han. Ja. Det gjorde han.
Ja.
Och innan vi tar lite musik då. Mm. Det var ett annat exempel är när de hans vänner sitter i bilen och han gick inte med på att råna vet du, butiken.
Mm, just det.
Och hans vän säger till honom, du är en...
Jag vågar säga det på radio.
Det
är... gick det fan husperson, i Sveriges
husperson.
Radio. Ja.
Och bara för att han jobbar nu för den vita personen och inte vill råna istället. Alltså.
Mm.
Det är fortfarande där. Varför måste vi råna någonting när vi bara kan jobba som vanliga människor?
Mm.
Och tjäna pengar rättvist.
Ja, men det var väl att han jobbade på ett jobb som historiskt sett har varit lite... trångsynt, kan man säga det?
Ja, jag vet inte.
Han har ju vän som var på biografen. Mm. Det var inte något problem.
Exakt. Och han kompisen ville bli, vet du, han ville bli chef på biografen. Så
right.
Du ser ju hur...
kontrasten där.
Exakt.
Han biografsnubben.
Mm.
We support him.
Exakt.
På något vänster.
Okej, men vi tar.
Låt mig samla mina tankar återigen.
Vi tar en låt då. Film 5, vi kommer tillbaks.
Ah, Tom Waits.
Ja.
Love it.
Yes. Och det var Tom Waits med Little Drop of Poison.
Mm. Mm. That's good.
Jag hade hört den faktiskt, men det var nice. Det var nice.
Mm. Mm. Oroväckande, eller nej, oväntat.
Ja.
Och något sånt. Men vi kan väl fortsätta prata lite om filmen eftersom vi pratar om den i typ 30 minuter.
Ja, vi kan bara fortsätta för det är så mycket i det.
Exempel. Tre exempel med som visar på stereotyper som de tar upp i filmen. Du har redan pratat om att han är agerar chaufför åt en familj.
Mm.
Vad finns det för andra?
Stereotyper?
Ja, att han blir skjuten sen när han försöker på taket.
Ja, vi har ju till exempel han använder droger. Det, alltså, det är ändå ett stereotyp. Och alltså,
de försöker få droger från honom.
Ja, exakt. För han har ju connection, som man ska säga så.
Eller, det vet de ju inte, men de antar det.
Ja, han har ju det.
Mm.
Och jag vill inte säga att det här är lite stereotyp, men för de har ju... hans mamma dejtade ju en annan man. Och hans farsa dog ju... De berättar inte riktigt hur han dog, men alltså, jag tror...
han drop dead, så jag bara, hjärtattack. Men jag tror inte det.
Ja, alltså... Typ att mamma måste morsan måste uppfostra barnen själv. Ja. Och farsan finns inte i närheten.
Och det enda han har fått av honom är en pistol.
Ja, det är liksom inget annat.
Vem ärver en pistol? Mm. Och sin farsa. Ja.
En annan stereotyp jag skulle säga, till exempel med namn, alltså han heter ju Bigger, han kallar för Big. Och den där vita farsan då, arbetsgivaren, säger så här, ah, men ingen kallar dig Biggie eller något sånt där. Man bara, eller lyssnar du på hiphop och allt det där? Det är en annan stereotyp.
Ja. Ja,
har du några?
Alltså det är ungefär samma som du har sagt, Steph. Jag vet inte. Den är också stereotypen mot kapitalisten.
Mm.
Hans farsan där. Och den dottern som bara, åh nej. Åh, han tjänar så mycket pengar. Vi har det svårt.
Mm.
Vi måste liksom gå tillbaka mot samhället.
Mm.
Så att säga. Och det är liksom... Det är, vad är du, kommunist? Jag vet inte, vad försöker de göra där? Är hon politiskt intresserad? Eller är hon liksom... Försöker hon ändra... Det är, typ, det är en sån stereotyp med en ung dotter som försöker göra revolt mot sina föräldrar. Det känns så här...
Men pojkvännen var också lite sådär att han hade ju möten.
Ja, och det är liksom politiska möten. Det känns ju också så
här.
Onaturligt, men det kanske för att det inte händer så här så mycket.
Nej, kanske inte. Men jag har en annan exempel.
Mm.
Kommer du ihåg när de var på stranden och dottern frågade då, men ska du resa någonstans under sommaren?
Ja.
Och Big säger ju, jag ska spendera sommaren där jag spenderar min vinter.
Ja, det var bra.
Det var bra. Och pojkvännen då säger ju, du kan inte... Vad var han sa? Du kan inte tro att alla reser... Eller någonting sånt där. Jag vill säga.
Att alla inte spenderar sommaren.
Exakt. Och hon säger, då, vad var det? Nej, jag tror inte på det. Är det inte värre om jag tror det? Och det fick mig att tänka lite, va? Man har ju en poäng.
Har du spenderat sommar någonstans annars? Spenderat en hel sommar inte i Sverige?
Nej.
Nej, inte jag heller. Nej. Jag förstår inte. Då måste man ha... mycket deg, så att säga, om man ska spendera en hel sommar utifrån någonstans.
Eller du kan, men alltså...
Man har ett sommarhus typ, jag vet inte. Men, ja.
Men det var, alltså det fick jag nog mig att tänka liksom, vad är värre? Att du inte frågar, eller att du frågar, men du har det i åtanke? Liksom.
Alltså, det värsta det är väl att man tänker på det. Det är väl så. Men det är ju just omöjligt att inte tänka på det.
Nej.
Ja, det är ju en kanske stor fråga för film 5 där.
Ja.
Och lilla duo här kanske inte kanske kapabla att ta upp på det. Nej, på så sätt.
Mm.
Så är det. Men försökte de bryta upp några, förutom att han är ovanlig. Försökte de bryta mot någonting i...
Hur menar du då?
Stereotypiska läget. Men alltså, försökte de visa en annan bild?
Filmen?
Ja, liksom den inte klassiska, men den var inte vanlig. Men den...
Alltså, de försökte... för boken är ju... Jag kommer inte ihåg när den kom ut, men det var någonstans 1900... Var det kanske 50... Någonstans mellan 50-60... Någonstans där i alla fall.
Mm.
Och Big är ju alltså där i nutid då och kan lyssna på musik via kassett och inte se det.
Hipster. Oh my god.
Och jag lyssnar på rock och klassisk musik och typ, jag tror inte jag hörde en enda gång där han sa, han pratade om hiphop på ett sätt, till exempel. Han pratade ju om, jag vet inte om det var Mozart. Typ, jag kommer inte,
Beethoven.
Kanske det var Beethoven, jag kommer inte ihåg. Och jag vet inte, det är en stereotyp de försökte bryta, eller ja, de bröt i alla fall. Och hans klädstil.
Weird.
Den var
stor bomberjacka.
Ja, den var riktigt så punk och grönt hår.
Men man tänker att det är väldigt få, alltså generellt människor som går i såna kläder.
Ja, i nutiden.
Det är ju 80-talskläder.
Mm, det där är verkligen 80-talskläder.
Så det är antingen en referens tillbaka till den filmen som är ut 1986.
Mm.
Eller så försöker de alldeles för hårt med att försöka bryta normer. För han går i... Vem går i såna kläder nu för tiden?
Jag tänkte på den där jackan i slutet. Den där med...
Trenchcoat-grejen.
Target.
Ja.
Jag tänkte den där kanske inte bra till nuläget.
Nej. Varför? Det är, ja, jag vet inte varför. Grönt hår också. Finns det någon känd person som har grönt hår som hon försöker referera till? Är det det?
Det enda jag vet,
eller är det bara liksom nej, någonting?
Nej, det är bara någonting. Men jag har en alltså, artist som hade grönt hår, men det är inte... Ja, det är ingen koppling till honom.
Nej, okej. Okay.
Nej, men alltså den här filmen var... För den här, jag sa ju till dig, den här är lite som lilla syskon till Get Out.
Jag har inte sett den.
Och det måste du se.
Skräckfilm, alltså.
Ja, thriller. Jag ska inte säga bara thriller. Ja. Men den är... De är ändå lika på ett sätt.
Mm.
Fast thriller, alltså Get Out är mer...
Bättre, misstänker jag, va?
Ja, den är mycket bättre.
Ja.
Fann jag Oscar och jag fick tjäna in fett mycket pengar.
Mm.
Och de gjorde det på typ 4 miljoner dollar. Om jag kommer ihåg rätt.
Det är en lågbudgetfilm.
Ja, riktigt lågbudget. Det
brukar vara så ofta med skräckfilmer.
Mm.
Att de lågbudgetfilmer lyckas göra bra. Vissa gånger.
Jag vet inte om de tjänar över 200 miljoner.
Det är mycket vinst i alla fall.
Ja, det var riktigt mycket.
Så är det. Ja.
Mm.
Ja, ja, men hur många Chadwick Boseman ger du på Native Son 2019?
Jag skulle ge den, på grund av allt de symboler som fanns.
Mm.
Och för man har själv ändå upplevt dem på ett sätt. Men jag skulle nog ge den 7,9.
7,9?
Ja, 7,9.
Inte 8?
Nej.
Som du gav 8 nu igen?
8?
Ja, du gav något annat som 8.
Pulp Fiction.
Pulp Fiction, okej. Ja. Varför fick den inte 8?
Den var Chadwick
Boseman av 10.
Den var konstig.
Den är jättekonstig.
Den var riktigt konstig. Därför kanske.
Det är många som säger, what the fuck?
Ja, alltså det är så, man, vad fan gör du? Du drar så här, kropp över
hallen. De skulle gjort som de gjorde i Sopranos. Begravt liket i liksom lera under en bro.
Ja.
Skulle gått så mycket rättare för honom. Fast han hade ju bilen.
Det gick ju bra. Det gick ju bra tills de hittade. Om man visste.
Mm.
Jag tror han hade kommit undan.
Ja,
jag vet inte. Men det var...
Du spekulerar mycket på det här. Han kanske ska planera.
Nej. Jag håller inte på med sånt där.
Nej, okej. Okay.
Hur många Gabriel ger du då?
Jag ger den... jag ger den 5.
5?
Jakob. Av 10 Jakob.
Okej.
Okay. Let me tell you why.
Why?
Den var alldeles för confusing.
Mm.
Och det kanske inte har något med filmens... Alltså budskap att göra.
Okej.
Okay. Det var bara mest att den var... Karaktärerna hade... Det som satt inte ihop på något vänster. Det var så alla var så motsägelsefulla mot vad karaktären var. Det var confusing. Everything, okay. Very confusing.
Kanske bäst om man läser boken för att kunna förstå.
Har du läst boken?
Jag har inte läst boken. Mm. Jag funderar på att läsa den nu bara för att...
Mm.
Kanske ska gå tillbaka till den. Jag vet inte.
Very exciting.
Mm.
Yes. Men vi pratade ungefär om den här filmen.
Mm-hmm.
I... 40 minuter, ja, eller vad är det?
Ja, typ 30-40
minuter. My god.
Ja.
Jag rekommenderar den för att ni ska veta vad jag pratar om när jag pratar om confusing filmer.
Jag kollar på den, för den har många, alltså jättemånga
finns
symboler.
Finns på HBO.
HBO, ja.
HBO. HBO, sa jag.
Nej. HBO.
Jag kör bara HBO Latino. Det är som HBO Nordic så finns det. Latino.
Ja, just det.
Där ja.
Men ska vi avsluta då?
Vi avslutar.
Yes. Och med sista låten då. Tom Mitch featuring Goldlink.
Mm.
Lost in Paris.
Ja, fantastisk låt.
Yes.
Ja.
Och vi ses då om 2 veckor.
Ungefär 2 veckor.
Ja, 2 veckor.
Nästa torsdag.
Yes.
Om 2 veckor.
Mm. Ja, men det var allt för idag då.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Fint.